Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Ja, nu sitter jag inte i vår studio utan nu har jag bjudit hem en granne i området bredvid. Och det är så här, det här är en person som jag har varit granne med både där jag bor nu på Västra Farmarstigen och även förut där jag bodde på Kanelgränd, det är där Coop ligger på Farmarstigen. Välkommen Mats Ove Gustafsson Sköld.
Ja.
Heter du Gustafsson Sköld? För jag känner dig som Mats Ove Sköld.
Bara ja, det blir Mats Ove Sköld. Men i alla så här, när man skriver något papper eller något, så blir det Gustafsson Sköld.
Ja.
Annars stämmer det inte.
Nej, just det. För du är gift.
Ja.
Och vad heter din fru?
Lotta.
Är det hon som heter Sköld?
Ja.
Ja.
Stämmer bra det.
Och era barn heter de också Gustafsson Sköld?
Nej,
eller?
De heter ju Sköld.
Ja, det är Sköld.
Ja.
Sköld är liksom ert gemensamma namn.
Jajamensan.
Ja. Och jag känner inte bara dig som en engagerad granne. Jag känner också dig som en duktig busschaufför.
Man tackar och bugar.
Ja. Jag är alltid glad när jag får åka med dig för jag vet att du kör bra.
Tackar och bugar.
Ja. Men då måste vi kolla här Mats. Jag har ju aldrig förhört dig. Var är du född någonstans?
Alltså jag är född och uppvuxen i Huddinge. Och sen i viss del i Östergötland också då, där min mormor och morfar bodde.
Och hur kom det sig att du hamnade i Tyresö?
Ja, jag träffade min stora kärlek.
Lotta?
Ja. Jajamensan. Ja.
Och hon var född här i Tyresö, eller bodde i Tyresö?
Ja, ja. Stämmer bra det.
Ja. Och då, er första lägenhet, var fanns den?
Kanelgränd.
Det var Kanelgränd.
Ja.
För det var ju en fantastisk känsla där. Det var väl 1986 då man byggde Kanelgränd på... Vi var ett helt gäng unga människor med som fick våra barn där. Och,
ja.
Ja. Hade ni barn när ni flyttade in?
Nej. Vi var inte ens gifta. Vi var bara sambo.
Ja.
Och hade bott i Huddinge i en lägenhet där ett tag. Och sen så hade vi sparat båda två så då bestämde vi. Nu flyttar vi till Tyresö.
Ja. Och det var ju liksom dyrt på ett sätt tyckte man för det var mycket pengar. Vi köpte vår dyra fyrarummare för 55 000 men det var 15% ränta på den tiden så man tyckte det ändå var väldigt dyrt.
Jaha.
Och 3 200 var första hyren hos oss. Kom du ihåg vad det kostade på Kanelgränd?
Vi köpte ganska billigt också. Det var ju nyproduktion.
Ja, men man tyckte att det var dyrt.
Jo, det tyckte man.
Det var ingenting.
Ja, nej.
I nutida, ja. Och ni bodde inte så jättestort, va?
Nej, trerummare.
Trerummare, också på
nedre botten.
Ja, vi hade uteplatser mot varandra.
Ja.
Ja. Och er äldsta flicka, hon heter Sofia, eller hur?
Mm.
Och våran yngsta flicka heter Sofia, men hon var lite äldre så att jag kommer ihåg att vi kallade, i vår familj var det eran lill Sofia och i våran var det stor Sofia.
Ja, just det.
Ja. Men vad jobbar du med då? Då var du inte busschaufför.
Då var jag inom kulturbranschen.
Ja.
Jobbade som scentekniker, som senare blev då teatertekniker.
Var någonstans?
På Operan i Stockholm, Kungliga Operan.
Ja. Det var en ganska kul jobb, va?
Oh, ja.
Ja.
Många upplevelser. Både musikaliskt och tekniskt sett.
Hur kom det sig att du hamnade där?
Ja, du. Det var... jag jobbade inom konferensbranschen först då, ett par år. Och sen så såg jag en annons. Och då sökte jag och så fick jag jobbet.
Men hade du något intresse av opera?
Alltså musik hade jag ju alltid haft intresse av.
Ja.
Men det blev ju en ny upplevelse det här med opera och man fick ju ett intresse av för opera också.
Ja.
Absolut.
Och du jobbade där ganska länge va?
Totalt blev det väl 10 år.
Just det. Och sen vet jag att du gjorde någonting annat ett tag emellan där va?
Det blev ju så då att vi hade ju ganska mycket så här premiärer då, urpremiärer på teatern.
Ja.
Och då kom ju Sveriges Television dit och så sände de direkt. Och i och med att jag hade ju min lilla kamera alltid med mig och fota lite. Vi har stort fotointresse i familjen. Och, och så träffade jag då vid ett tillfälle när vi skulle ha en direktsändning av en premiär. En ljussättare som heter Lennart Marcus. Och vi kom väldigt bra överens. Jag började prata lite, vi pratade lite bilder och ljus och så vidare. Sen frågade han mig om jag var intresserad av att jobba på tv.
Jaha.
Ja, jo, det vore skithäftigt tycker jag. Mm. Så då sökte jag, han sa att det finns några tjänster lediga på tv. Tror du att du kan få tjänstledigt ifrån operan? Ja, kanske. Jag vet inte tycker jag. Men jag sökte tjänstledigt och fick tjänstledigt. Och så jobbade jag en period på Sveriges Television. Och just under den här perioden när jag jobbade inte så länge då. Jag jobbade väl ett år ungefär på Sveriges Television. Då utbildade de fortfarande personal på Sveriges Television. De kostade på personalen utbildning.
Jag vet. Jag jobbade ju själv på Sveriges Television i 24 år. Ja. Det är en jättestor internutbildning. Och det berodde ju också på att det fanns så få arbetsplatser inom tv eller radio. Så att även operan och stadsteatern och alla de här, fanns så få arbetsplatser. Så man bytte ju personal när det gäller att bygga dekor till exempel. Sen startade ju väldigt mycket nya alltså tv-stationer.
Ja,
och så var det mycket större. Och sen fanns en annan arbetsmarknad. Och sen la man ner all den internutbildning. För sen började det externa utbilda i det här.
Nej, jag gick ju kurs. Jag gick ju en liten grundkurs i ljuden. Sen gick jag en lite större kurs som hade med ljussättning att göra. Och lite grunder som hade med kameraassistentutbildning. Och så jag fick ett paket som jag hade med mig när jag började jobba.
Precis.
Och det var ju...
Jättekul.
Och sen hade jag också privilegiet att under den här korta perioden som jag var på SVT, en guldperiod skulle jag vilja
vilket
säga.
Vilket år pratar vi om egentligen?
Det här var på 80-talet.
På 80-talet, ja.
Och då, jag fick jobba med de bästa hela tiden. Jag fick en enorm erfarenhet och fina kontakter. En del har jag ju kontakt med fortfarande.
Ja.
En av mina kollegor som jag då jobbade med på SVT, hon jobbar numera nere på Bussgaraget.
Jaha, okej.
Hon jobbade som snickare då på dekorsidan på Sveriges Television.
Mm.
Och vi jobbade då med varuhuset tillsammans. Hon var snickare och dekormålare och allt det där.
Alltså SVT hade ju 300 personer som jobbade inom ateljén som det hette. Det var en jättestor produktion så man byggde allting själv. Och det var långt innan man la ut allting. För nu.
Ja.
Då hade man även dramaproduktion, det har man inte heller.
Ja, jag var anställd på drama. TV-drama var jag anställd
borta på Vallalavägen?
Jajamensan, gamla A1.
Gamla A1. Men vad hände sen då?
Vad menar du sen?
Men du fortsatte inte där?
Nej, alltså jag var ju så väldigt intresserad av film. De helt enkelt erbjöd en fast tjänst, men jag var så himla fixerad av att jag ville verkligen jobba med kemisk film. Alltså, inte med tv-produktion utan filmproduktion.
Ja.
Då hade de en stor filmproduktion på gång som de skulle göra. En stor serie som handlade om Nils Dardel, konstnären Nils Dardel. Och jag fick tillfälle då att jobba med den biten.
Mm.
Det var väldigt intressant. Jag fick ju jobba med Gunnar Källström, en världsberömd filmfotograf. Alltså, och jobba som kameraassistent till honom och filmelektriker. Då, så att,
det var så man lärde upp folk. Man gick liksom som lärling. Gick de jobbade sig upp längst ner.
Ja, absolut.
Man började
absolut.
Som passare, heter det.
Ja, precis. Passare.
Det var de som höll... Flyttade på sladdarna så
jajamensan.
Inte någon... Ja, det var stora produktioner.
Ja, det var jättestora
produktioner. Folk som höll på.
Ja.
Men efter det, vad gjorde du efter SVT då?
Ja, sen gick jag tillbaka till teatern i några år. Då.
Mm. Men sen gick inte du någon utbildning? För jag satt ibland med bussen med dig. Så jag har ju följt din karriär. För du gick någon utbildning också på CTRL.
Ja, just det. Ja, det var ju det. Det var ju det, ja. Precis. Nej, men det var så här att jag hade jobbat där och sen så, alltså jag var ju fortfarande i det här, man vet inte riktigt var man står någonstans, man vill prova lite olika saker.
Och man har en livsdröm också.
Ja,
man drömmer om ett häftigt yrke.
Ja, alltså jag såg en annonskonferensbiten igen, jag hoppade tillbaka där och jobbade där ett antal år med konferensen och där. Jobbade jag också med en massa stora stjärnor fast inom näringslivet då, som Percy Barnevik till exempel hade vi på vårt konferensanläggning. Vi hade massa stora olika bolag som var där som jag skötte konferensen och så vidare. Sen därefter så började jag plugga då, media, utbildning då.
Det kommer jag ihåg.
Ja.
Men
innan det så gjorde jag faktiskt filmproduktion själv.
Ja. Men var inte det att du började plugga i ett läge när hela den här branschen bara boomade? Alla skulle hålla på med det.
Ja.
För det var ju, alltså, på 80-talet så var det här liksom, vad ska man säga, inte så många som höll på med det. Men sen var det här liksom, alla skulle gå mediaprogrammet. Det dundrar ut människor som skulle jobba med media. Och då var det inte så himla lätt att få jobb.
Nej.
När bestämde du för att lämna den här branschen och börja köra buss?
Alltså det dröjde ju för att när jag hade gått mediautbildningen. Sen, jag slutade inte där med mediautbildningen. Utan sen, det blev ett hopp där. Då såg jag en datafirma som låg i Tyresö. Så sökte jag jobb där. Som datasäljare och butiks... lite så här, inte butikschef, men jag var någon assistent där och plockade med prylar och fixa och dona.
Mm.
Hade med den biten kund, ringde till kunder och fixa och hade med. Därefter så såg jag att det var någon mer utbildning på C3L då.
För C3L var väldigt stort när du var där, va? Det var en av Sveriges duktigaste vuxenutbildningsställen. Som utbildade i rätt grejer.
Ja.
Man hade samarbete med näringslivet och såg till att utbilda i sånt där man fick jobb direkt.
Ja, nej, men alltså, jag hade ju jättebra lärare på mediasidan också. Jag hade ju stora kända namn från Sveriges Television som var lärare där.
Jag vet.
Det var jätteroligt. Alltså, det var lärorikt.
Förstår det.
Men därefter så tänkte jag, tycker det är kul det här med försäljning och marknadsföring också.
Mm.
Då såg jag att de sökte försäljning. Nej, vänta, det var före. Alltså försäljning och marknadsföring, alltså direkt efter medieutbildningen. Så ville jag komplettera lite. Jag kände, jag vill nog gå några kurser till. Jag tänkte, fan, jag hoppar på försäljning och marknadsföring.
Mm.
Så då gick jag två kurser där i försäljning och marknadsföring. Och då lärde jag mig det som inte jag tycker är så bra, det här med telefonförsäljning. Men
det är
väldigt
kul.
Nyttigt att ha det paketet med sig och lära sig.
Det är lite människokunskap också.
Ja, oja.
Men nu vill jag veta, när bestämde du sig för att omskola dig till busschaufför då?
Ja, det var ju fasen på 2000-talet blev det i början. Alltså slutet av 1900, alltså när vi skulle gå över till 2000-talet. Alltså.
Kring millenniet?
Ja, precis. För 96-97, då jobbade jag alltså åt Stockholms SLs musikkår. Var jag inspicient och orkestervaktmästare där jobbade jag. Det var den enda heltidaren alltså.
Mm.
Ja, jag skötte alltså orkesterns bokningar. Jag tog alltså transporterna, skötte jag, lastning, lossning av musikinstrument, dukade för orkestern, lite små reparationer och så vidare. Så att där jobbade jag i 2 år.
Men nu vill jag komma in på det senaste jobb du har, för det är det jag vill prata mest om. Jag fattar, för det jag är intresserad av, busslivet.
Ja. Då blev det lite så här va, att SLs musikkår gick över och skulle inte få bidrag längre av landstinget på samma sätt som de har fått förut.
Nej.
De skulle inte få statliga bidrag på samma sätt.
Nej.
Alltså där stod de i en klämma där inte de kunde ha en massa personal anställd längre.
Nej.
Så de var tvungna att göra sig av med en massa personal. Och jag var den enda heltidsanställda. Ja, då var ju jag som fick gå först.
Mm.
Så där stod jag. Jaha, vad ska jag göra nu då?
Och många barn hade du då?
Ja, då hade jag 2.
2? Har inte ni 3 sammanlagt?
Jo, 3.
Ja, men då hade ni bara 2?
Ja.
Mm. Så du behövde
ett jobb. Och,
och även om Lotta, hon har jobbat hela tiden som förskollärare va?
Ja.
Så ni har haft
förskollärare, barnskötare, hela paketet.
Så ni har haft en schysst inkomst och du var tvungen att snabbt hitta ett nytt jobb? Eller?
Ja, nej, men jag var ju arbetslös en väldigt kort period. Ja. Alltså. Men där var jag ju också aktiv. Den arbetslösa perioden så gjorde jag ju saker.
Ja, det är bra.
Då var jag ju marknadsansvarig för Tyresö konståkningsklubb till exempel. Och skötte marknadsföringen och var med på tävlingar och så vidare. Ja. Så att jag hade ju hela tiden saker att göra för att det blir jättetokigt om man inte har något att göra.
Men att lära sig köra buss, hade du Hade du kört stora fordon innan?
Ja, jag hade ju kört 3,5 tons lastbilar och lite större, alltså så här minibussar, inte de allra minsta bussarna. Nej. Utan de mellanting.
Men hur är det att gå och lära sig att köra buss? Hur snabbt lär man sig göra det?
Ja, det...
Hur många månader, veckor, år?
Alltså jag hade ju privilegiet att hoppa på en kurs då som var... AMU hade någonting.
Ja, men det är de här, det är de här som kommunen ihop med...
Ja, innan det försvann.
Just det.
Precis i där 2000-talet började så försvann ju allt det där. Men jag hoppade på sista grejset som AMS hade.
Just det.
Och den kursen låg ute ute i Håga, ute i Haninge, långt ut där i
skogen. Men hur lång tid tog det att liksom lära sig?
Alltså det tog lång tid, alltså. Det var en lång utbildning. Ja. Den tog alltså... Jag tror det var fasen nästan ett år. Alltså. Ja. Men då var jag alltså en bra förare efter det. För jag lärde mig att köra turistbuss. Jag lärde mig inte att köra bara utan att växla. Utan jag var tvungen att använda växelspaken när jag just körde det. Buss.
Hur är det att köra buss? För att du har ju kört på Tyresö. Heter det Tyresögaraget och vad kallas det
för? Ja, det har alltid hetat Tyresögaraget. Alltså, ja.
Men när du började, var det SL som ägde det då?
Nej, det var Svebus.
Svebus.
Svebus var det när jag
började. Och sen blev det?
Sen blev det Nobina.
Nobina. Vilka är Nobina? Det, är det ett eget företag som är inhyrd av SL, eller?
Det är ju så att det är entreprenörer. Det är olika entreprenörer. Ja. Och man gör upphandling då från olika bussbolag.
Så är det, va?
Ja.
Så SL har inget eget bussbolag längre?
Nej, det har de inte. Men de som sitter och bestämmer... Vad som gäller liksom. Jag är inte jätteinsatt i alla de där frågorna. Nej. Så jag kan inte gå in och tala om att det är så eller
nej,
så.
Nej, men det är i alla fall inte SL längre.
Nej.
Från början var ju SL som ägde sitt eget bussgarage.
Ja, men vi kör ju under SL.
Ja.
Men vi är entreprenörer.
Just det.
Olika entreprenörer.
Och att köra buss innebär det... För att, ja, nu tänker jag ställa alla mina dumma frågor.
Finns inga dumma frågor.
Jo, men alltså både det här... Vi åker ju in till stan på morgnarna. Vi åker ut ur stan på kvällarna. Alltså hur blir det då? Hur funkar det? Liksom, jobbar man på morgnarna? Är ledig mitt på dagen? Kör man... Alltså, hur blir
det
ens schemor?
Det är ju så att... Det finns ju fasta scheman, alltså där man börjar 8 och jobbar till... Eller man börjar inte så tidigt eller sent, utan jag till exempel som har jobbat i...
20 år nu.
20 år, ja, precis. Jag kan ju söka de tjänsterna som är sträcktjänst. Alltså jag börjar 4:30 eller 5:30 på morgonen och så slutar jag vid 2:30 på eftermiddagen.
Va? Ah, ja.
Men det är jag som har jobbat länge. Men annars så finns det... kvällstjänster, då börjar man på eftermiddagen och jobbar in på kvällen och slutar sent på kvällen då. Sen finns det ju natttjänster, då börjar jag också på eftermiddagen och slutar sent på natten eller tidigt på morgon då, beroende på hur schemat ligger då. Men sen finns det delade tjänster också.
Ja,
kör du på morgonen,
ja.
Börjar typ 5:30 på morgonen, sen kanske du slutar 9:00 och sen så har du 3-5 timmar ledigt, alltså mitt på dagen.
Det verkar väldigt jobbigt. Är det många är det många som vill ha sådana tjänster?
Ja, det finns ju många unga. Jag har märkt nu att alltså, det finns ju ganska många unga människor som tar sådana tjänster.
Ja, det gör man när man är ung. Man tar det man får.
Ja, precis. Mm. Men samtidigt så har ju de sagt att ja, men då hinner vi träna lite på dagen där och så hinner vi liksom kanske gå ut med hunden om de har det.
Eller om de
är småbarnsföräldrar och någon är föräldraledig kan man avlasta den som är föräldraledig till exempel.
Ja, det är ju smart. Det finns sådana grejer.
Ja, ja.
För att bussgaraget, jag ser det ofta cyklande. Du cyklar till jobbet.
Ja. Eller går.
Ja, eller går. För det är inte så, hur lång tid tar det att gå till bussgaraget från Farmarstigen?
Ja, alltså om jag går raskt så går jag på en halvtimme.
Ja, precis.
Jag kan gå lite snabbare också, kanske på 25 minuter.
Ja. Nu kommer mina andra frågor här. Jag har körkort men kör inte bil längre. För att när min man köpte en ny bil så vågade jag inte köra den. Men,
okej.
men stora, och den är lite större än vår förra bil.
Ja, ja.
Men när man åker på vissa vägar, till exempel ut mot gamla Tyresö. När det är smala vägar och det upp och ner och alltså, så ser man buss och plats, tänker man, hur klarar man att åka buss ut i gamla Tyresö på vintern?
Använda hjärnan. Köra med förnuft.
Men det är inte lättkört där ute, va?
Det beror på hur duktig plogbilen och sandbilen har varit. Och hur lång erfarenhet man har att köra.
Ja, det kan jag fatta. Så men alltså, det är inte så bussvänligt där ute.
Nej, det kan vara ganska smalt emellanåt, ja.
Och sen kommer nästa fråga här, för att vi har ju båt ute vid, ja, Storängen heter det, man åker förbi där vid Raksta. Där har man ju byggt en jättefin väg från slottet där.
Från Tyresö kyrka och sen ut till Raksta.
Ja, ja. Och där ska det gå någon liten buss.
Det går ingen liten buss, det går vanlig buss.
Ja, exakt. Det skulle gå någon slags matarbuss där. Och sen har de såna här avsmalningar. Så att man liksom inte, alltså, och speciellt där gamla kiosken ligger där. Där ligger liksom en avsmalning uppe på en höjd.
Det är inte så bra, för man ser inte de som kommer nerifrån.
Nej. Men då tänkte, och sen andra ställen som jag undrar så här.
Men det är bra väg annars, det är skitbra
där
väg.
Är fin.
Det är kanonbra, men där, just det stället är livsfarligt.
Det är livsfarligt, ja. Och sen tänkte jag så här, nu kommer alla mina äntligen få ställa de här frågorna, för det är sånt jag undrar över. En av de saker som jag verkligen funderar på, det är när vi åker till stan och så åker vi förbi brandstationen och så är det då den här Törresjövägs busshållplatsen som ligger där.
Ja.
Där får ju inte bussen plats, utan halva bussen sticker ut i vägbanan.
Ja.
Och sen är det heldragen linje.
Ja.
Och då ska egentligen alla bilar på morgnarna stanna efter bussen.
Yep.
För man ser inte runt bussen och hörnet. Och kommer med full...
Det är därför man har lagt en heldragen.
Jag vet. Men varför är inte busshållplatsen bredare så att ni får plats med era bussar?
Det kan inte jag svara på. Det får man fråga Tyresö kommun eller SL. För det är de som samarbetar, SL och kommunen.
För det jag undrar, när det görs liksom nya ställen, får ni vara med och tycka till som busschaufförer?
Ja, det händer.
Ja. För det finns liksom farliga ställen, tycker jag, när man ser...
På senaste tiden så har vi fått in personal som är lite mer kunniga om den här biten.
Ja.
Så att vi har folk som åker runt hela tiden. Vi brukar skoja och kalla dem för framkomlighetsministrar. Men de är ganska duktiga på att hitta ställen. Men vi tipsar ju dem hela tiden om saker som kan vara betongsuggor som står för långt ut och så vidare.
Va? Exakt.
För att man ska undvika att skada våra fordon och andra fordon.
Ja, precis. Ja. Nu tänkte jag fråga, när coronan kom i början där för ett år sedan. Vi spelar faktiskt in det här den första riktiga vårdagen i slutet av mars. Det är en fantastiskt fin dag.
Vill jag. Helt underbart.
Ja, det är... Plötsligt så har krokusen kommit upp i rabatten. Men för ett år sedan när coronan kom i mars någon gång, då var det ju väldigt många som blev sjuka och vissa busschaufförer dog. Alltså det var det så. Och det var då man stängde av dörren där framme. Det tror jag ett bussfack såg till att ni inte skulle bli smittade.
Stämmer.
Och sen fick alla människor gå på bak.
Yes.
Mm. Var det många som blev smittade? Här i Tyresö, alltså blev busschaufförerna sjuka?
Ja, det var ett antal personer som blev sjuka, men vi vet ju inte, man har ju, vad heter det, är tystnadsplikt, så man får inte veta om de har varit sjuka i corona eller ej. Men nu börjar det väl komma fram lite mer att de själva, många människor, pratar om det.
Ja.
Jag tycker det har varit lite tabubelagt också, känns det som, det här med coronan. Jag tycker det är viktigt att vi pratar om de här sakerna också.
Verkligen.
Framförallt när man har en sån drabbad arbetsplats. Alltså vi kommer ju hela tiden i kontakt med människor på något sätt.
Ja, för det är också en sån här grej jag undrar. För du har suttit ändå i en buss nu ett helt år i corona. Och när man då som passagerare gick på där bak, då hade man inga munskydd i början. Jag vet inte om munskydd hjälper, det är en massa diskussion kring det. Men då satt man ju liksom ändå nära folk.
Mm.
Så bussarna var ju, eller tunnelbanor och sånt, eller kollektivtrafiken var ju ett ställe där man kunde bli smittad. Man kunde ju inte hålla avstånd.
Nej.
Nej. Hur påverkade det i början? För väldigt många börjar köra bil till jobbet. Hur funkade det här första tiden när folk började köra bil och färre tog bussen och folk började jobba hemma?
Precis, alltså när det hade startat precis, då var det som att köra... Jag kommer ihåg jag körde några turer alltså på morgonen och sen på dagen så här. Det var som att köra en spökstad.
Ja.
Alla första tiden, första månaden eller månaderna,
det var
så var det tvärdött. Alltså. Ja. Både med bilar och det var inte mycket bilar.
Nej.
Det var inte mycket folk eller någonting.
Nej.
Men ja, sen blev det ju en förändring. Alltså. Sen blev det.
Ja, för sen trodde vi att det, faran var över.
Ja.
Och så började man våga åka buss igen. Så jag åkte ju någon gång till Frissan på sommaren och åkte buss.
Mm, mm.
Och sen under hösten så börjar ju smittan igen. Men väldigt många har ju fortsatt att jobba hemma.
Ja.
Är det mycket färre passagerare?
Ja, alltså det har ju varit en väldigt lång period. Alltså så har det ju varit färre passagerare, absolut. Men det ökade ju igen. Alltså. Nu har det ju ökat. Alltså.
Ja.
Och men folk har svårt för att ta en buss. Ser de att det är fullt så kliver de på i alla fall. Va? Och vi skyltar ju fullsatt.
Ja, ni skyltar fullsatt.
Jajamensan.
Och man får inte stå heller i bussen.
Det alltså, försöker vi undvika, ja.
Ja. För att men får folk sitta på alla säten?
Ja, det är ingenting som är kryssat sådär. Nej, det är det inte.
Man får göra det. Men i början när inte folk klev in där framme, då var det liksom en avspärrning. Sen fick ni någon slags plastgrej.
Ja, det har vi fått nu och det har varit mycket diskussioner om det där också. Men den diskussionen, den tar inte jag för att jag det har varit mycket diskussioner om det där, ja. Men jag tänker inte gå in på några detaljer angående det. För mig är det inget problem,
nej,
som det ser ut.
Nej, nej.
Men det kan ju bli i framtiden, det vet inte jag. Men jag är kort.
Ja.
Så att jag kommer inte just i den sitsen att jag kommer i en skarv till exempel. Eller
ja,
att
just det. Du har rätt med sådana grejer.
Ja. Och sen så, nej, jag har inte haft några problem personligen,
nej,
att se i speglarna ordentligt. Så jag ska inte försvara det eller någonting eller säga att det är bara skit alltihopa. Mm. Personligen så tycker jag det känns som en trygghet samtidigt att ha det här plexiglaset.
Ja, för så har ju taxibilar haft det jämt, liksom att man inte kan slå taxichauffören i huvudet. Eller?
Ja, precis.
För det är också lite sånt. Och det är också en sak jag undrar, det här med vad busschaufför. Nu är Tyresen väldigt, liksom, vad ska man säga, vi är ju en liten idyll jämfört med många andra ställen i världen, på säga. Men liksom, vi har inget så kallat utanförskapsområde. Vi har inte speciellt mycket såna gäng eller någonting sånt. Men annars har man ju läst om det väldigt mycket. Hur utsatta många busschaufförer är för våld.
Ja, jo, det är sant.
Har du känt dig rädd någon gång?
Jo, men alltså det har ju hänt. Jag har väl råkat ut för några incidenter. Absolut, det har jag gjort.
Ja.
Jag har ju råkat ut för en incident som gick till rättegång. Alltså.
Jaha.
Ja, absolut.
För
det här, men det är en enda gång som det har hänt mig som jag var riktigt skraj. Alltså.
Ja.
Och det gick till rättegång.
Gick till rättegång. Ja. Men annars, känner man sig trygg som busschaufför?
Det har med att göra hur man är som person själv också.
Mm. Känner du dig trygg som busschaufför?
Ja, jag kan inte känna så mycket att jag är direkt hotad. Det är ju faktiskt så att det är ett serviceyrke som vi har.
Mm.
Det är, man kan säga lite grann att vi sitter i receptionen och tar emot personer på olika nivåer, olika humör varje dag och så vidare.
Mm.
Vissa personer kommer varje dag, varje år. Man ser förändringar på människor och så vidare och så vidare.
Mm.
Det är ett underbart jobb på det sättet.
Folk känner igen dig och hälsar.
Jo, men alltså, och man kan se en detalj på en människa som har förändrats till det bättre.
Ja.
Bara man säger det till den personen. Liksom.
Mm.
Oh, såg du det? Ja, jag har gjort min dag. Liksom. Nej, men alltså de där små sakerna.
Ja. Då ska jag veta en annan rolig grej. I och med att jag åkt buss i alla år eller alltid åkt kollektivt jobbet, och min man Bosse, han har ju alltid åkt bil. Och så någon gång om året så åker vi tillsammans buss in till stan därför att vi ska kanske gå på någon restaurang och dricka vin. Det här var långt innan coronan. Då säger när vi står och väntar på bussen där, ja, det är nu är det tjafsigt med det här med liksom ha alltså en app på, alltså hur man nu ska betala, för det är han inget bra på. Men i alla fall.
Men det har vi förenklat.
Ja, jag vet. Men alltså, det har ju varit lite strul då. Men då är han ju lite stressad där. Och då säger han, det är en Volvo. Vadå Volvo? Då har han koll på vilken search buss det är. Så kommer vi in och sätter oss. Och så väldigt sköna säten, säger Bosse, som inte har åkt buss på 3 år. Och han kör väldigt bra den här chaffisen, säger han som inte har åkt buss på 3 år. Och, då, okay. Och så jag som åker buss varenda dag har ingen aning om vad det är för, om det är Volvo eller vad bussarna heter eller vilken sort det är. Och han märker skillnad, så högt sitter han och pratar med mig om bussen, hur den är. Och jag, tyst nu, så här, gör inte bort det här. Och sen när vi ska gå av, då går Bosse fram till busschauffören och säger: tack för en väldigt bra tur, du körde väldigt bra, säger han. Ja. Och då får han inte gå bredvid mig, för jag tänkte, jag som känner halva bussen, för man känner, så här beter man sig inte i Sverige i en buss.
Nej.
Nu är jag bortom lite, nej jag skojar. Men lite grann det här med att vi sitter ju tysta, vi säger inte så mycket, vi hejar knappt på busschauffören. Hur funkar vi människor när vi åker där och är anonyma?
Ja, alltså det är också lite så här hur man själv är som person och chaufför. Va?
Ja.
Alltså det går ju att vrida på stolen så att jag har kontakt. Och jag personligen, jag älskar ju den här kontakten med människorna.
Ja.
Så att jag vrider ju alltid på stolen så att jag ser människorna. Och jag gärna har ögonkontakt med dem också.
Ja.
Sen är det ju så att det finns vissa människor som inte klarar det här med ögonkontakt också. Mm. De människorna lär man sig också. För de åker ju buss ganska ofta, de här personerna. De tittar man inte dem i ögonen, utan hej, hej.
Ja, okej.
Men de gillar att man säger hej, för de säger hej också.
Ja, precis.
Eller god morgon, det där lilla bara. God morgon. En del är aströtta. De bara, fan, säger han god morgon för?
Ja, och det har ju också varit en sån här grej på morgonen när man åkte. Det är någon på garagen, nu kommer jag inte ihåg hur länge sedan det var. Det här var några år sedan. Välkommen till min buss, vi kommer att närma oss Gullmarsplan om 20 minuter och vädret utanför.
Ja, ja.
Ha en väldigt bra dag och allt det där. Låter som att man är på ett flygplan och alla...
Ja, men det där kör vi ibland.
Ja, det är lite kul också, va?
Alltså det, man får ju reaktion.
Det är man det får reaktioner.
Underbart. Ja. Det är underbart. Så ibland kan man inte låta bli.
Nej. Och sen är det här att nu är det mörkt ute, sätt på er, har ni reflexer?
Ja, ja. Det är stenhårt alltså.
Ja.
Men vi hade ju att vi kunde dela ut det. Ett tag höll ju firman med att vi fick en hel jädra väska med reflexer. Va?
Exakt,
så vi delade ut det till present. Så här. Men det här var ju juletid och sen var det någon annan tid. Det var någon högtid också. Så då tänkte vi så här. Det här måste bli en liten extra present. Eller så här, till påskpresent eller julklapp. Så då körde vi med det då. Du, vi har en liten julklapp här till dig. Och till de där små kottarna där också har vi varsin julklapp också. Ungarna bara lyste upp. Och då på ett tag så hade vi ju reflexer som såg ut som bussar.
Ja, jag vet. Jag vet.
Och de ungarna bara, jag vill ha en buss, jag vill ha en buss. De var skitglada liksom.
Ja, ja. Du som har liksom jobbat i så många jobb, du trivs bra som busschaufför.
Jo, men det finns ju många aspekter som spelar in. Alltså det är nära till jobbet.
Mm.
Det är ganska... flexibelt och öppet jobb. Alltså det är, nu har det ju förändrats under alla år. Nu är vi ju väldigt kontrollerade. Alltså vi har ju en data som kollar allting som vi gör. Alltså det är väldigt datoriserat. Alltså varenda steg i princip ser de ju vad vi gör. Va? Så att det blir en helt annan atmosfär nu än bara var för några år sedan.
Mm.
Men fortfarande finns ju den här fantastiska kamratskapen ibland chaufförerna. Vi stöttar varandra, vi snackar med varandra om det är något problem och så vidare och så vidare. Sen så har man ju också effektivisera ledningen, har man effektiviserat också och försöka hitta. Det är jättesvårt att hitta personer som är bra på rätt plats. Alltså.
Ja, men du, har ni fikarum och sånt? Var är det någonstans?
Ja, det är där nere på garaget.
Men då, nästa fråga. Toer. Om man blir kissnödig som chaufför, vad gör man då?
Det finns ju lite olika ställen. Vi har ju numera har vi ju Tyresö centrum också. Där har vi en lokal.
Vi har det.
Ja. Och sen har vi Gullmarsplan. Ja. Och så har vi Ekstubben har vi också.
Jaha, ni har några ställen till. Ja, bra. För att det var också under
vägen. Och sen har vi faktiskt ute i Tyresö Brevik har vi också en liten stuga.
Jaha, det har ni. Ja. Men ni träffas på det är själva garaget.
Garaget är knutpunkten.
Det är där man träffar sina kollegor.
Man vet. Och där startar man också och slutar där. Nej, det gör vi inte längre. För nu slutar vi ute på byn också.
Mm.
Så vi har fullt av olika avlösningar. i Tyresö centrum faktiskt.
Aha, okay. Mm.
Så där slutar vi och börjar. Nu har inte jag de tjänsterna. Jag har bara tjänster där jag slutar i Tyresö centrum. Men jag börjar i garaget alltid.
Mm.
Och sen har jag mina matraster, vissa tjänster har jag i Tyresö centrum. Mm. Men det fungerar också, det är inga problem.
Nej.
Och sen, jag har inte så många år kvar i branschen att jobba.
Nej.
Så att jag känner att jag behöver inte hetsa upp mig. Jag vill stötta naturligtvis alla unga, nya kollegor och sådana som är lite äldre som nyss har börjat köra också.
Mm.
Att det är bara gilla läget och sen... Om man går med i facket och jobbar fackligt så kan man också påverka hur framtiden kommer att få se ut.
Mm.
För att facket jobbar ju, det är ett företag som har ett kollektivavtal och sen jobbar fack och arbetsgivare tillsammans och man försöker hitta bra lösningar.
Bra. Ja, nu har en halvtimme gått för länge sedan. Det är alltid kusigt att prata med folk som är intressanta. Alltså, äntligen fick jag lov att fråga ut dig ordentligt där. Och ni trivs bra på Åbrosgränd?
Ja.
Ja. Har ni några barn hemma?
Ja, vi har 18-åringen kvar. Han går ju sista året på gymnasiet nu.
Ja, ja, det.
Men han flyger väl snart ut också. Han har ju tjej nu och haft ganska länge nu.
Ja, vad trevligt. Ja. Tack så hemskt mycket för att du kom hit till, inte till studion utan hem till mig, Mats Ove Gustafsson själv, som det står när man slår upp dig. Tack för att du kom hit.
Ja, tack själv för att jag fick komma.
Ja, precis. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som pratat med min gamla granne sedan 1986 har vi bott grannar, heter Ann Sandin Lindgren.